mig mycket.
Man känner folk här. Du har varit med dem länge. Ibland du går samma skola med dem. Sen ni vill umgås. Träna fotboll tillsammans. Känns bra.
Hej och välkomna till Föreningspodden. Emelie Renholm heter jag och arbetar i Newbodys styrelse. Newbody driver den här podden eftersom vi tycker det är så viktigt med den samhällsnytta som föreningslivet gör. Och vi vill lyfta de frågorna som rör barn och ungdomars aktivitet och föreningsliv, engagemang kring skola och så vidare. Och när jag då läste tillsammans med min kollega Thomas som är med idag, när vi läste en artikel i Aftonbladet om Hector Valeria, blev vi väldigt intresserade och bestämde oss för att honom vill vi bjuda in till podden. Det hade varit fantastiskt kul att höra om det jobb som han gör. Men innan jag presenterar dagens gäst så kan jag också presentera dagens sidekick Thomas, PR-ansvarig på Newbody. Du gör podddebut idag.
Jajamän.
Och hur känns det?
Ja, men det känns jätteroligt och framförallt så blir det otroligt roligt att träffa Hector och få prata lite grann omkring det här med föreningslivet och engagemanget för barn och ungdomar som är så otroligt viktigt även i dessa coronatider.
Så vi har alltså det stora nöjet att få tala med Hector Valeria idag. Och 74 flydde Hector från militärjuntans fängelse i Chile till Sverige. Och sen du kom hit så har du egentligen vikt ditt liv åt att ge unga människor en bra start i livet.
Ja, det har jag gjort. Jag kom till Trollhättan 74 och där engagerade jag mig i två föreningar. Det var Skoftevin IF och Trollhättan CF. Och där kändes som att man hade kommit hem. Man såg organisationen, nyttan man gjorde, det lilla samhället som fanns i föreningen som gjorde mig väldigt nyfiken på föreningslivet för att... Inom föreningen träffade man så många olika människor som gjorde olika saker i samhället.
Men varför var det just Sverige som du hamnade i?
Jo, jag hade tänkt stanna i Colombia faktiskt på den tiden. Men det var mycket oroligt i Sydamerika då. Och de tänkte på, ni är så unga, ni kanske börjar vilja komma in i grillagrupper eller någonting så i Sydamerika. Så att nej, de ville inte ha oss där. Så att jag kom till Stockholm och Sverige.
Och för 10 år sedan så startade du fotbollsklubben Solväders FC i Biskopsgården. Med syfte att ge unga alternativ till kriminalitet. Hur kom det sig att du valde att starta den här föreningen och ta ett större ansvar inom föreningslivet?
Det var väldiga problem i Biskopsgården på den tiden. Och myndigheterna visste inte riktigt hur de skulle agera. Så då kom frågan till mig om... Har du något förslag på vad vi skulle kunna göra med ungdomarna här som är födda 94, 92, 93 där? Så ja, visst, det har jag. Alla de här ungarna älskar fotboll. Vi kan börja spela. Ja, tänkte de, okej, vi fixar det. Så vi tränar 3 gånger i veckan. Och så helt plötsligt bara försvann väldigt mycket av de här brända bilar och alla problem som fanns på fredagar på fällarna och så. För att ungarna orkade inte gå dit efter träning och samlas på kolkiosken där vid torget. Utan de gick hem istället och du vet hur man, när man tränar i den åldern, man kör stenhårt så orkar man inte sen hålla på och göra dumheter på efter träningen. Så det var det.
Och vad var ditt intryck av Sverige och föreningslivet? När du kom hit.
Det var väldigt roligt för mina barn började också i föreningslivet. Och de började med någonting som jag hade aldrig tänkt mig. De började med åka konståkning. Och jag hade aldrig sett snön innan. Uppe på bergen bara i Los Andes där. Men att de började med det var väldigt lärorikt. För att vi hade de sämsta tiderna. På söndag klockan 8 på morgon, måndagar klockan 20 på fällarna, iskall och eländigt och så. Men engagemanget runt om från ledarnas sida, det var helt fantastiskt. Alltså det kändes, det värmde att sådana ledare som var där och organiserade allt runt omkring så att ungarna skulle kunna göra det bästa möjliga av de timmarna de hade på isen. Då.
På vilket sätt påverkade det här din integration i samhället?
Det kände jag att med lite vilja och engagemang man skulle kunna göra väldigt mycket för andra. Att man skulle kunna nå väldigt många andra människor i samhället. Och det är det som gav mig den där styrka på att någon gång kommer jag att själv dra igång någonting någonstans. Min tanke var att dra igång en stor förening i Göteborg kring Heden. Men sen ångrar jag mig för att jag tänkte om alla ungarna från Frölunda, från Angered, från Biskopsgården kommer in i stan. Samtidigt, det kan bli kaos. Och då blev jag erbjuden att komma dit till Biskopsgården på besök. Och kom dit och kollade. Det var helt fantastiskt, det svarta måsen där. Och det är underbart att kunna ha aktiviteter och så. Och så blev det. Då förälskade jag mig i Biskopsgården. Och nu känner jag att de är förälskade i mig, de som bor i Biskopsgården.
Men varför blev det just fotboll? Du var ju inne på konståkningen nu. Varför har vi inte läst om Hector Valerias konståkning?
Jag kunde inte stå på skridskorna.
Men varför blev det just fotboll?
Nej, men fotboll, ungarna älskar att spela fotboll. Och som ni vet, i de områdena finns det människor från så många olika länder. Så för mig, när jag startade detta, jag såg inte bara fotbollen, utan där finns det människor från hela världen. Vi säger från Brasilien som har blivit världsmästare i fotboll. Argentina som har blivit världsmästare i fotboll. Etiopien som har såna kanonlöpare. Kenya, Gambia. Så det, jag såg någonting helt annat än bara det här med fotboll. Men fotboll var nyckel för att komma in i grupperna.
Jag har hört att du har berättat om att det var lite svårt att få tillräckligt många. Först du berättade hur du satt på ditt kontor och det kom in 5 killar och du sa det räcker
men det, inte. Men det berodde på någonting helt annat. Det berodde på att de ville inte kännas vid att de skulle ta ansvar. Och det var det jag krävde. Skickar ni 3 stycken hit, då är ni inte intresserade att spela fotboll. Men kommer ni hit 20 stycken, då blir det en helt annan sak. Och det dröjde 2-3 gånger innan de kom. Och när de kom, jag tror att det var över 30 stycken där inne på det lilla kontoret. Och det var kanonbra. Och det var det jag ville. Jag ville få deras stöd för att kunna köra igång någonting. Det ska inte göra så bara på beställningen. Jag skulle inte gå med på att någon skulle beställa att du ska göra det. För jag var inte deras springpojke eller någonting på den tiden. Utan jag ville göra någonting, men med dem.
Vad tror du det beror på att det var lite svårt att få killarna till att vilja ta ansvar från början?
Nej, det är det att de har en hierarki där. Vi är tuffa, vi bestämmer ungefär hur vi vill ha det hela. Och jag var också tuff, så jag accepterar inte sådana saker. Och det vet de. Och det gillar de faktiskt väldigt mycket, det att jag hade den attityd. Och idag kan man läsa på Facebook hur stolta de var över att jag gjorde så. Och att de idag är, många av de här killarna, de är gifta, har familj, mår bra, andra har läst vidare. Så det känns väldigt bra att vi gjorde så på det sättet.
Vilka mål satte ni upp när ni startade? Vad ville ni uppnå förutom att bilbränderna skulle upphöra? Vad ville du uppnå i mer konkreta mål?
Jag kände det här med utanförskapet och man vet också, eller man kände till att i Biskopsgården föreningslivet, det var en blomstrande föreningsliv på 70-talet i Biskopsgården, men så undan för undan försvann från området. Och inkom de här nya människor som kommer från olika länder som inte har kunskap om föreningslivet. Så att det var det att kunna organisera och kunna göra någonting tillsammans. Det var det som var det viktigaste. Men som sagt, jag ville ge ungarna möjligheten att kunna kännas hemma vid Biskopsgården. Att de skulle känna sig hemma med skolan, med fritidsgården. Att de skulle känna att det fanns en värde i det. Och inte bara, vad är det för någonting? Vad ska vi göra där? Utan där ska vi göra det, vi ska gå och läsa, vi har lärare som står och väntar på oss. På fritidsgården finns det personal som vill hjälpa oss till att spela musik, dansa, göra olika saker. Det är det ni måste sätta värde på.
Skulle du kunna beskriva vilken skillnad föreningen och engagemanget i Solvärlds FC har gjort för de här killarna?
Ja, jag gillar att relatera till saker som hände bara de närmaste dagarna och igår. Bara när jag lämnar mitt hem så kommer jag till Hekt på Höjdetorget. Och så kommer en kille köra en bil och stanna. Hallå Hector, det var länge sedan. Och vad gör du nu? Jag jobbar på Svartöhållskolan och läser till lärare. Förstår du? Vilken glädje. Och det är såna killar som jag har haft i klubben och som vi har pratat om det här, hur viktigt det är. Och i samma veva tog jag upp en, om att vi skulle gå på en annan kille som är i föreningen, som idag är arbetslös, som vi skulle få in honom på Komvux så han gör färdig sina studier. Och det har varit min idé hela tiden, att ge dem någonting så att de kan känna sig stolta över och att, så att det gör att vi har en vänskap över många, många, många år framöver. Och det är det handlar om.
Men jag tänker att du säger till dem att det är viktigt att studera vidare och så vidare. Men hur får du dem att tro det på riktigt? Jag tänker att det kan vara en utmaning i det här området där man ser att det kanske många förebilder är kriminella eller många man känner har inga jobb. Hur får du dem att tro att det faktiskt kan fungera på riktigt?
Jag tror att det här med förebilder, precis, det är väldigt viktigt. Och att under de här åren som jag har varit där uppe, det har hänt saker som har betytt så mycket för dem. Och de har sett att de här killarna som växte upp med dem, de har gått vidare och att de har skaffat sig bra utbildningar. Och de som inte har skaffat sig en bra utbildning, de har jobbat. Och nu har de förstått också att vill jag göra något mer om mitt liv, då måste jag läsa vidare. Och det är det handlar om. Och jag tror att det ena ger den andra hela tiden. Och om vi behåller gruppen, det här gruppen som jag hade pojkarna 96-97, de är kompisar med varandra. Allihopa än idag, de håller kontakt på olika sätt. Och fast att de bor i Kortedala, i Majorna, i Biskopården, överallt, Allingsås och vart de var med. De är med det. Till och med de kommer att spela fotboll oavsett var de bor. Och det betyder väldigt mycket. Och det gör att informationen går till dem och de ser att va, det händer så, vad ska jag göra? Ja, jag måste läsa, det finns inget annat. Vill jag ha något bättre liv, då måste jag engagera mig i min eget liv.
Men hur lyckades ni skapa en sån sammanhållning i gruppen att de fortsätter att hålla kontakten när de är på olika geografiska...
Jag tror att jag har vetit väldigt mycket för dem i det avseende. För jag har alltid varit en person som har varit nära dem. De har sett mig, de har följt mig. De har sett min engagemang, inte bara i klubben utan det här med att jag åkte till Sydamerika som ambassadör för Gotia Cup i 25 år. Jag var den som knackade på dörrarna i El Salvador, Colombia, Argentina för att bloggen skulle komma hit till Europa som idag gör dem. Så att all det där har de sett, all det där har de fått veta och det har utmärksammats också via massmedia och tv-program och allt det där. Så att jag som förebild har betytt väldigt mycket för dem att se upp till. De vet också att jag har kommit från ett annat land. När jag var redan i vuxen ålder. Så att nu när de är unga, de har alla möjligheter till att kunna bli mycket bättre än vad jag blev till exempel. Och det är det jag tror att utmuntrar dem. Och de gör att de vill göra något annat av sitt liv.
Samtidigt så, som du säger det här då, att det är ett ändå stort engagemang. Många kommer och vill vara med och så vidare. Då. Så var det ju här i julas så var det ju en idrottsprofessor som heter Johan Norberg. Som larmade om att allt färre ungdomar idrottar i Sverige generellt sett. Och att man förut var det då flickor 15-16 år som slutade idrotta. Men att idag är det pojkar som är 7-12 år som slutade idrotta. Och dessutom så pratade han just om de utsatta områdena. Att de hade, där var det ännu större problem. Eftersom det i Sverige var att riksgenomsnittet är ungefär 64% av ungdomarna som idrottar. Men att i de utsatta områdena så kan det vara så lite som 25%. Känner du igen det här ifrån Biskopsgården?
Jo, det känner jag igen det. Och det stämmer. Många av de här små unga nu som inte vill idrotta, de har en plats i det här gängvillning som finns i de områdena. Och det är ett problem. Inte alla, men när de ser att de kan göra andra saker som kan inbringa kanske några kronor, de gör det. Och de tappar lusten för att idrotta. Men det är inte bara det, utan det finns så många olika orsaker till det. Den ekonomiska biten är väldigt viktig. De har inga skor, de har inga kläder. Och det gör att de vill inte komma dit i träning utan riktiga skor. Alla vill ha Ronaldo-skor eller Messi-skor. Och det kan de inte. Och det är därför jag har i alla mina år har strävat efter att ge dem en identitet. Och jag har försökt ge dem möjligheten att kunna spela med riktiga fina kläder. Så att de känner sig, wow, det här är min klubb. Det är, så att de inte känner sig på något sätt utanför. De ska inte springa dit med en tröja som är annorlunda än den andra. Eller strumporna som är en blå eller en röd strumpa. Så nej, det ska vara riktigt fint. Så jag kan ge dem en identitet med klubben och så vidare. Så att de känner sig hemma där. Men det, som sagt, det är ett stort problem. Det är ekonomiska problem, det är gängkriminalitet, det är utanförskapet som finns, skola som inte fungerar, fritidsgårdar som inte fungerar. Det finns så många olika orsaker till varför ungarna inte vill göra saker som kan ge dem en möjlighet i livet till ett bättre liv.
En av de sakerna som Johan också pratade om handlade om föräldrarna till barn och ungdomarna. Och han menade på att det behövs vara ett mycket större engagemang ifrån dem. Hur ser det ut hos er?
Föräldrarna vill säkert väldigt att det ska hända någonting bra med deras barn. Det är, jag är helt hundra på det. Men problemet är, orkar de när de är arbetslösa, när de inte kan språket, när de känner på något sätt att de är en belastning för samhället, då kan det inte vara roligt. Och sen ska du på något sätt försöka vara ledare, men du måste ha kraft. Du måste kunna inspirera ungarna till någonting annat. Vilja att de ska se fram emot något annat. Och för att du ska kunna leverera det. Du måste ha en bra produkt. Du måste ha en bra energi som du kan föra vidare till de här ungarna. Om du inte har det är väldigt svårt. Alltså.
Men var ska den här energin komma ifrån då? Jag menar, du kan ju inte hålla på med det här i all evighet.
Nej, precis. Nej, jag känner det också, att tiden räcker inte till och man lever inte hur länge som helst heller. Så att, men det är därför jag har nu börjat jobba på att de här ungdomarna som jag startade föreningen 96 eller 97, de ska ta över. Det är de som ska bli de förebilderna. För nu har jag ungarna som läser på Chalmers, som läser på Tekniska högskolan. Det här killen som jag pratade igår, bara som ska läsa till lärare. Min egen son som har varit med i klubben där i alla år och spelat tillsammans med de här killarna. Han ska läsa till socionom. Det vill säga, det är fantastiskt. Och har vi de förebilderna, varför ska vi slänga bort dem? Jag vill inte slänga bort föräldrarna, men jag skulle gärna vilja använda de här förebilder som har skapat någonting utifrån den verklighet de lever i. Som jag tror att det är mycket starkare, det kan ge mer framtidstro för ungarna att kunna se sina egna kompisar nu läsa på Chalmers, bli ingenjörer eller läsa till apotekare, vad som helst. Vi har så många olika killar och tjejer som har utbildat sig vidare och jag hoppar på att de kan ha en kanonbra framtid. Då.
Så de blir liksom någon form av rekryterare för att välja en sund och bra och livsstil där man jobbar med utbildning och försöker att få ett arbete.
Det är det jag vill, för att jag har betytt på det sättet för dem det. De har sett mig och ingen annan, för jag har varit ensam där. Och nu när jag har ungefär 20-30 ungar som skulle kunna göra samma jobb som jag gör, det skulle vara fantastiskt. Tänkte på vilket samhälle eller vilket område vi skulle ha om 10 år. Om vi tar vara på de här nya förebilder som kommer fram. Jag hoppas det.
Jag tänker att en stor utmaning är inte bara språket hos föräldrarna utan också bristen på erfarenhet från föreningsliv. Hur ser du att det påverkar möjligheten att få ett levande föreningsliv i de utsatta områdena?
Jo, det påverkar jättemycket. För att när ungarna kommer och frågar, de säger till mig, Hector, du äger fotbollsplanen här. De tror att jag äger alltid upp där vi ska vara. Allt är mitt. Så vad ska du säga? Hur förklarar du för ungarna? Det är inte dit och det är kommunal och allt det där. Skulle du ha en pappa, en mamma som visste allt det här, då hade kunnat informera sina barn om hur saker och ting fungerar. Som det är i Häxborg, som är i Majorna, där alla vet ungefär vad det handlar om. Och att du betalar din medlemsavgift, att du måste komma i tid. Och alla de där bitarna som du lär dig i skolan. Det vill säga de demokratiska principer som du lär dig i skolan från första dagen. När du håller i hand med din kompis på dagis. Och du följer med allihopa. Du springer inte huller om buller som det är i Biskopsgården många gånger. Det här demokratiska biten som man lär sig när man börjar skolan är väldigt viktig för att vi ska kunna få ett samhälle som fungerar senare också för dem med respekt för allt och alla.
När man kommer till Sverige från något annat land, hur kan vi i Sverige vara bättre på att integrera nyanlända in i föreningslivet och i samhället? För att gå på svenska för invandrare 2 gånger i veckan kanske inte gör grejen riktigt för att du ska komma in i.
Nej, men det måste finnas möjligheter för att till exempel om du kommer till Biskopsgården, du ser bara människorna som inte är härifrån. Så det är väldigt svårt att kunna smälta in och eller fråga om vad händer här. För den andra vet inte heller vad som händer i området. Och det är därför det här med, som jag pratar om med förebilder är väldigt viktigt för framtiden. Som jag har betydit för många ungarna i Biskopsgården. Tack vare att jag var där hela tiden. De fick se mig inte bara 8 timmar utan kanske 12-13 timmar varje dag i området. Och att jag mötte den och jag mötte den och mötte vilka personer som helst. Och det var bra samtalämne till exempel. Vi pratade om att bygga en idrottshall, det gjorde vi. Vi pratade om att göra Biskopsgården, det gjorde vi. Vi pratade om att göra en fotbollsskola, det gjorde vi. Så att de fick se det utvecklingen. De fick se att det vi drog igång, det gjordes. Och det är väldigt viktigt. När du kommer utifrån och inte du finns där för att kunna vägleda dem. Det blir väldigt svårt. För när jag kom hit till exempel på 70-talet. Det första de gjorde med de ungarna som var i min ålder, 22-23 år gamla, de bjöd oss till skogen. Vi sprang där och i den röda stugan, vi grillade korv. Och det var helt fantastiskt. Det är saker som jag aldrig hade gjort hemma. För vi grillade inte korv i sillet. Ska man grilla så ska man grilla. Det ska synas. Det är inte bara er med en kor där och så vidare. Utan det var det stora grejer där. Så det var inte små saker. Men det var kanonkul. Och att kunna lära sig alla de här små sånger som kom fram där. Och springa runt stången och dansa. Ja, det var helt fantastiskt. Den tiden för mig betyder väldigt mycket.
I vilken utsträckning har du kontakt med killarnas föräldrar?
Ja, det är väldigt dåligt, men alla hälsar när de ser mig på väg dit. Tuta i bilen, kör jag mot Länsmansgården på cykel. Då tuttar folk, och jag vet inte ens vilka de är som tuttar och så, men de vet att det är jag som är på väg till träning. Och det är inga konstigheter, så det är kanonbra.
På Njubbade har vi drivit frågan om lokstödet, att vi tycker att lokstödets fördelning bidrar till att öka klyftorna i samhället. Där föreningar som har svårt att få igång någon verksamhet inte heller får ta del av stödet eftersom det baseras på hur många som kommer till träningen. Hur ser du på de stöd som finns till föreningarnas förfogande?
Ja, för det första är det väldigt lite. För det andra det är krångligt och det krävs att du jobbar med några timmar extra bara på att redovisa och allt det där. Och jag tycker inte att det är värt det på något sätt. Och sen nu med den här pandemin nu som har kommit. Jag är översvämmat av mejl från Riksidrottsförbundet, SISU, Västsvenska Idrottsförbundet, Fotbollförbundet och alla möjliga om att du kan söka pengar. Men de skickar inte de blanketterna för att man ska skicka pengar till exempel. Och du ska skicka pengar och du ska få pengar om du gör det och det. Men hur ska de bestämma vad jag ska göra? Det är samma som om någon kommer hit och bestämmer på vad ni ska göra här. Det är ni som bestämmer hur företaget, vilken riktning ska den gå. Det är precis samma med oss där i Biskopsgården. Det är vi som vi behöver resurser för att kunna driva vår verksamhet i den riktning som vi har pratat om. Och att någon kommer då och säger att ni ska göra det för att, istället för att säga ni, under den här tiden vi vet att ni får inte tillräckligt med resurser, vi skulle gärna vilja stötta med. Eller att vi tar bort plankhyrorna till exempel. Igår betalade jag 4 600 kronor i plankhyror. Jag springer dit 4 gånger i veckan och jag måste betala för att komma dit och träna små barn. Är det rätt?
Hur skulle du vilja att det funkade?
Nej, men jag tror att det måste de förstå problematiken. De måste förstå att det finns områden där behovet är annorlunda än vad det är i Majorna till exempel. Det måste de kunna förstå någon gång. Att vi har andra behov. När jag var med i Skogens IF här i Majorna. Jag skulle spela match. Jag stod föräldrarna. Okej, vi samlas klockan 11. På klockan 10.30 var föräldrarna där redan. Vi var 11 stycken som skulle spela och fira och byta det. Och vi hade 30 bilar. I Viskoborgen, du har inte en enda bil. Nu ska jag spela match på lördag i Hisingsbacka. Jag måste vara där klockan 9. Så jag kan ta med ungarna med spårvagn. Och så buss dit upp. Så från klockan, jag får lämna hemma vid 8 tiden på morgon. Och sen komma tillbaka och så spela 11, 12. Klockan 2 kanske jag är hemma. Det vill säga 6 timmar ungefär eller mer. Bara för att gå och spela en match. Medan någon annan ser ifrån, det tar det 20 minuter innan och 20 minuter efter. Och så är på 2 timmar du är färdig med alltihop. Så skillnaderna och behovet är annorlunda.
Men jag läste i en artikel att du hävdade att med 100 000 kronor om året så skulle du kunna rädda Biskopsgården. Och jag förstår att det är ju såklart lite att dra det till sin spets. Men vad skulle du göra om du fick mer pengar till klubben? Vad skulle de användas till?
Jag skulle gärna vilja göra det jag har beskrivit för Allmänna arvsfonden nu. För vi sökte pengar från Allmänna arvsfonden för att kunna förverkliga de här tankarna som jag har haft under många år. Om att ge de här förebilderna, de här ungarna som går i skolan nu för att utbilda sig. Att de skulle kunna göra en insats i Biskopsgården. De här ungarna som läser nu, de är tvungna att jobba kanske 4 timmar här, 4 timmar där, 4 timmar där och så vidare. Och de splittras. Ibland säger det företaget som ringer dem att du får jobba mer. Och ungarna kan inte säga nej. Och det skapar ett problem. För att studierna, vad händer med dem? Andra jobbar på Volvo och de säger att du ska jobba natt. Och så dagen efter ska du gå i skolan. Hur ska det fungera det? Jag säger till ungarna, okej, det är bra att ni jobbar, det är bra att ni får in pengar. För jag vet att de behöver det. Det är inte det för att skoja i skolan, för att de ska köpa märkeskläder eller någonting så. Utan för att de behöver verkligen det. Det är inte något annat som de jobbar för. Så att jag skulle gärna vilja att de här ungdomarna som är mina förebilder idag, att de ska kunna vara med i föreningslivet och bygga upp det här nya och med deras kunskap om föreningslivet. För de har varit med i 10 år och sett hur det funkar. Så vi kommer inte att stå nu och behöva att föräldrarna ska engagera sig, utan det är de här ungarna som vet kan engagera sig. De har kunskap om hur den svenska föreningslivet fungerar. Då är det mycket enklare, det är mycket lättare och det skulle kunna ge mycket mer till föreningen i området i framtiden. För vi skulle kunna bygga från grunden. Det är så skulle jag använda pengarna till. Och det är så att 100 000 räcker inte. Men jag har sökt från Allmänna arvsfonden mycket, mycket mer än så. Så att, ja.
Hur ser du på beslutsfattarnas roll i det här då?
Ja, det är precis jag diskuterade med Allmänna arvsfonden nu förra veckan. För att de hade en frågetecken. Och jag sa till att jag har jobbat också på Allmänna arvsfonden. Så jag vet hur det ligger till. Så jag sa till den. När jag i gruppen, när vi satt där och skulle besluta någonting. Jag läste inte våra papperna. Utan hittade jag någonting som var intressant. Jag tyckte, okej, det här ska jag gå dit och kolla med dem. Och prata med dem som har skrivit det här ansökan. För att veta hur de tänker. Och vad är det för nytta vi kommer att göra detta. Och de här på Allmänna fonden var intresserade av min projekt. Men de var inte intresserade att komma hit till Göteborg och se vad som egentligen behövs göra. Och det tycker jag, det sitter de där och läser våra papper. Hur ska du förklara allt på ett papper? För du ska vara tydlig, du ska visa på att du kan detta. Jag tycker att det bästa borde vara att är det någonting som är intressant för beslutsfattarna. Vi har samma problem med idrottsförening och förvaltning. De kommer aldrig till Biskopsborre. Fotbollförbundet, de kommer aldrig till Biskopsborre. Stadsdelförvaltningen, de kommer aldrig dit till där vi är. Och det är de som fattar beslut. Och det är de som vill att du ska göra så och så och så från sina kontor. Så de står och pillar på naglarna och så säger de till dig, du gör det så här. Ja, men skojar ni med mig eller? Gå dit och se vad som behövs för att göras. Du kan inte stå där och göra något annat mellan och sen kräva på att vi ska utföra det här bara för att vi får 500 kronor.
Hur kan man öka förståelsen för er verksamhet?
Ja, det undrar jag med. Alltså om du går till fotbollförbundet, du måste ha en kod för att komma in. Om du går till idrottsförvaltning, du måste ha koden för att komma in. Om du går till SIS och idrottsutbildning, du måste ha kod för att komma in. Så hur ska vi öka det? Jag vet inte det.
Vi hade den stora förmånen att få följa med dig ut till Biskopsgården när ni tränade. Och träffa de här härliga killarna. En fråga som slog mig var, är alla tjejer?
Jo, jag har haft tjejer i laget. Men det hände tråkiga saker också. Vi skulle vara för några år sedan där en tjej blev mördad utanför fritidsgården där. Och det gjorde att föräldrarna ville inte att ungarna skulle komma ut och spela fotboll på fältstid. Och det var mörk. Så vi var tvungna att dra ner det. Men jag skulle gärna vilja dra igång tjejerna igen. Och det kommer tjejer till mig ibland och frågar, Hector, kan vi inte dra en tjej i lag? Visst, ja, det gör jag gärna. Men jag kan inte gå och springa och leta efter det. Utan ni som känner till tjejerna, se till att de kommer hit. Jag har sagt, jag köper kläder, jag köper allt så ni kan spela fotboll. Ni behöver inte tänka på något annat. Det är bara att komma hit så fixar jag allt runt omkring för att ni ska kunna spela fotboll. Och jag har haft tjejer i det här pojkarna 97. Sju lag som från början, jag hade en tjej som åkte mig till Pit. Jag spelade fotboll med oss. Och det var ovanligt, jätteovanligt för 10 år sedan. Att en tjej skulle vara med i ett lag. Och en killag också. Och följa med till en turnering utanför Göteborg. Så vi har den kunskapen. Så att jag skulle gärna vilja, och jag tror att det är väldigt mycket tjejer som vill spela fotboll i Biskopsgården. Men problemet är att man måste engagera sig i dem på ett helt annat sätt. Och där skulle jag också få igen de här tjejförebilder som jag har haft i klubben. Och som nu läser vidare på högskolan. Att de skulle bli förebilder för de här tjejerna. Att de skulle bli tränare för de här tjejerna. Att de skulle kunna ge dem möjligheten för tjejerna vill. Men problemet är att de vet inte, vad ska de säga, hur min mamma och min pappa reagerar och så vidare. Men skulle de se andra tjejer vara med där, det skulle kanske fungera på ett lite annorlunda sätt. För det funkade innan, så att det ska funka igen.
För det som också slog mig när vi var där ute och kollade på planen, det ser så himla fint ut och alla killar var så glada och det kändes som en fantastisk stämning. Och när jag åkte därifrån så tänkte jag, här skulle man vilja bidra. Om man är privatperson eller kanske som vi på Newbody, ett företag som finns i ungdomarnas närhet. Vad kan man göra för att hjälpa till, för att kanske stötta det arbete du...
Jag har alltid sagt att jag vill ge dem en identitet med området. Och för det första, ge dem en identitet med klubben. Så att de kan säga i klubben någonting som är vi med här. Då kommer saker och ting att fungera. Det kommer att fungera i skolan, det kommer att fungera på fritiden, det kommer att fungera överallt. För att har du en träningsoverall, det står Solveder FC på ryggen, då skulle vara väldigt enkelt för vem som helst i området säga, du, en av dina killar, vad gjorde detta? Då skulle man direkt gå och säga, du, vad som hände? Och då tycker jag att det är den delen, det är den viktigaste delen för mig, är att kunna ge dem identitet. Och det skulle jag gärna vilja, att om det är någon som vill hjälpa oss med kläder, det är inte pengar jag är ute efter. Jag är ute efter att kunna ge dem möjligheter till att de har bollar, fotbollsskor. Det är de bitarna som jag vill så gärna att någon kan bidra med.
Vi är ju mitt uppe i den här coronapandemin och det har ju varit ganska tydligt ifrån både Folkhälsomyndigheten och ifrån andra håll där man verkligen rekommenderar att hålla igång ungdomsidrotten så mycket det går. Hur ser det ut uppe hos er i Biskopsgården?
Jo, nej, det är inte så utmuntrande, för att du får så mycket olika information. Människorna kommer från så många olika länder och för det mesta kan de relatera på det som händer i deras hemländer. Och i deras hemländer, folk kan inte gå ut, det är utegående förbud, det ena och det andra. Och så är du i Sverige, du behöver inte, du ska gå i skola, du ska göra det. Så folk blir förvirrade. Men det som du hade skrivit nu på nyheterna igår bara, om att det är många som inte går till skolan. Men däremot i de här områdena, i de här rika områdena, nästan alla unga går till skolan. Men i de här fattiga områdena, som man brukar säga, det är inte alla som går i skolan. Det är väldigt mycket frånvaro. Och det kommer att bli ett jätteproblem framöver.
Och det menar du är rädslan då? Som...
Ja, precis. För att jag skulle spela match. Och då säger den mammorna har sagt nej, du ska inte gå dit och spela fotboll. För att det är farligt. Pratar de med pojkarna som är 08 och 07 och säger att vi ska spela match. Och så kommer storebror och säger nej, det... Och man undrar varför. Jo, men de har sett att någon har dött i området. Och inte bara en, utan det är flera som har dött i området. Så verkligheten är nära dem. Det är inte tv som skickar nyheterna som de bryr sig om. Utan det som händer runt omkring dem som är viktigt. Det är precis som när jag pratade om Biskopsgården. Det är det som händer i Biskopsgården. Det är det som jag relaterar till. Inte det som händer inom hela idrottsrörelsen, för det är helt annorlunda. Men det som händer i Biskopsgården, det skiljer sig väldigt mycket från andra områden.
Tror du att det går att förändra det här? Eller är det, och hur i så fall ska man göra?
Hopp, man kan aldrig förlora. Jag själv satt i fängelse i Chile 73-74 där och allt så mörkt ut. Men man ser att man lever bra och man har skapat väldigt mycket runt omkring sig. Och jag tror på människorna, jag tror på framtiden, jag tror på att vi skulle kunna göra mycket, bara vi vill. Det handlar om hur mycket vi själva vill betala för att vi ska kunna lyckas med. Jag menar, jag flyttade till Häxbo nu för några månader sedan. Och igår klippte jag gräset för hela området nästan. Och folk blev jätteglada. Alltså, varifrån kommer du? Så flaska vin och öl. Men det du måste bjuda på. Det är det handlar om. Du kan inte stå och vänta på att saker och ting ska hända, för det finns ingen övermäktig person som kommer att ändra på någonting, utan det är vi själva som kan ändra på saker och ting. Det finns inget annat.
Det har varit så spännande att prata med dig och man får så mycket energi av att lyssna på alla dina idéer och ditt engagemang. Fantastiskt inspirerande. Vi hoppas att det här kan inspirera många som jobbar i föreningslivet och som kanske också möter en del av de utmaningarna som du ser. Det finns ju fler utsatta områden än just Biskopsgården. Kanske kan några fler få idéer. Det arbete som du har gjort. Vi kanske till och med ska uppmana att man hör av sig till dig för ett studiebesök om man behöver tips på att se hur det går till.
Ja, varje situation är olik den andra. Va? Så att men det som är det viktigaste är hur du brinner för saker och ting. Det är det handlar om. Vill du göra lite kan du göra lite. Vill du göra mer kan du göra mer också. Så att det är hur mycket du vill.
Vi brukar alltid avsluta med en fråga till gästen. Om det finns någon fråga du skulle vilja att vi grävde vidare i. Eller kanske någon framtida gäst att bjuda in. Någonting som du tycker hade varit spännande som är relaterat till föreningslivet och barn och ungdomar.
Jo, jag skulle gärna vilja att ni bjuder någon på idrottsförening förvaltning. Någon politiker som har någonting med idrottsförening förvaltning att göra. För att prata om det här med bidragssystemet och hur vi skulle förenkla för de här föreningar som finns i de områdena. Men det ska vara politiker som inte bara tänker med symbolen för sitt parti. Utan måste tänka lite på problematiken som finns i de områdena. Jag vill inte höra på politikerna och prata om vad som helst, för att det är de jäkligt bra på. Det som behöver det är politiker som kan göra någonting av det. Det är det handlar om, det är det jag vill. För att prata kan alla, men att göra är mycket svårare.
Vi ska se om vi hittar någon handlingskraftig politiker som vill komma hit och prata lite om hur man tänker kring att ge föreningslivet resurser och förutsättningar. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid och tack för att vi fick följa med ut och kolla på en träning.
Tack själv.
På Solväders FC. Och lycka till med ditt viktiga arbete.
Lycka till.
Tackar.